Välkomna till Cancersnacket.
Ja, välkomna.
I den här podden kommer vi snacka cancer. Och vi som håller i den är jag, Lotta, som är berörd av cancer på det sättet att min man är drabbad.
Och sen är det jag, Emma, som själv har drabbats av cancer. Och vi vill väl börja med att, ja, även om vi försöker vara så korrekta som möjligt, så ber vi om ursäkt för eventuella faktafel. Den här podden speglar våra egna och våra gästers kunskaper och erfarenheter.
Precis, men nu kör vi.
Ja, det tycker jag.
Då är vårt första avsnitt igång.
Ja, och det känns ju så kul alltså.
Jättekul och spännande. Mm. Och i den här poddserien så har ju vi tänkt att vi vill behandla olika ämnen inom cancer.
Ja.
Så då kändes det mest naturliga att vi började med ämnet besked.
Mm.
Där allt började.
Ja.
Så vi tänkte så här att vi kör igång och börjar prata om dig, Emma. Vi börjar från början.
Mm.
Du är 27 år nu.
Precis, 27 år.
Och du är ifrån Borlänge.
Ja, alltså vi kan väl säga så här för att göra det lite enkelt. Jag är från Borlänge, men efter gymnasiet så flyttade jag till Västerås för att studera.
Ja.
Vi sitter i Västerås nu, men det var så att det var här jag blev sjuk. Men när jag blev sjuk så flyttade jag tillbaka till min mamma.
Ja.
Jag flyttade sen till Borlänge. Ja. Många om och men, hit och dit.
Ja.
Så idag bor jag i Borlänge.
Ja. Okay.
Med planer på att flytta till Västerås.
Just
tillbaks.
Det. Ja, precis.
Jag har lite sällskap av en hund här. Som, ja. Ifall ni kanske hör ibland att det krafsas eller låter.
Ja. För det var 5 år sedan som du fick ditt besked.
Ja, precis. Nu är jag inne på mitt 5:e sjukdomsår. Det var hösten 2011 som jag blev sjuk.
Vi går tillbaka till den tiden. Vad var det som hände?
Den tiden, och då pluggade jag ju på högskolan. Jag levde ett väldigt hektiskt liv, kan jag väl säga. Studentlivet, samtidigt som jag på fritiden jobbade extra i butik, var engagerad i kåren och tränade och festade och umgicks med vänner.
Ja.
Alltså jag hade ju alltid någonting för mig.
Du levde loppan.
Verkligen levde loppan. Livsloppan. Precis. Mm. Ja, till 1000 ungefär.
Ja.
Så att jag hade ju väldigt mycket för mig.
Mm. Hur länge hade du studerat?
Jag skulle börja mitt 3:e och sista år den hösten.
Mm.
Det var ett 3-årigt program jag läste, så jag skulle börja sista. Såg vi fram emot att ja, äntligen, nu blir det sista terminen innan det blir ute i arbetslivet. Ja. Och
vilken månad var det här då?
Det här var ju alltså i september,
som
alldeles i skolstart. Vi hade precis haft 2 veckors nollning och avslutat, som allting började för min del när jag stod hemma i köket.
Mm. För berätta, för du hade varit ute och festat på kåren.
Precis. Kvällen innan hade vi haft avslutningsfest på kåren. Mm. Efter, alltså nollning i skolan är ju när nya studenter börjar och sådär. Och i och med att jag var aktiv i kåren så var jag med där såklart på ett sånt tillställning. Och det var ju dagen efter på söndagen som jag stod i mitt kök hemma och diskade på kvällen där. Och började känna att jag blev illamående och jag var väldigt trött den dagen och smått sliten. Det hade varit 2 intensiva veckor så jag hade haft mycket huvudvärk och var fysiskt påverkad.
Ja.
Men jag tänkte väl inte så mycket på det.
Nej.
Det finns ju...
Jag tänkte att det var stress. Så.
Ja, det fanns ju så många anledningar och förklaringar till min huvudvärk.
Men det var inte så att du hade haft huvudvärk en längre tid utan det var där 2 veckor.
Alltså så här i efterhand, nu när åren har gått så har jag insett att jag har haft huvudvärk väldigt länge, sedan gymnasiet egentligen.
Ja.
Men jag har aldrig reflekterat över det, utan det var väl de 2 sista veckorna innan allting drog igång med min cancer som jag hade varit väldigt påverkad av huvudvärken och haft väldigt mycket, onormalt mycket huvudvärk. Mm.
Men vad var det som hände då den där kvällen?
Jag blev ju yr. Hade ju mycket huvudvärk den dagen. Blev yr och illamående och kände mig jättekonstig i kroppen.
Mm.
Så jag funderade ju, vad är det här för någonting? Ringde till 1177, sjukvårdsupplysningen.
Mm.
Just för att höra med dem vad det kunde vara för någonting. känns så dumt att ringa efter en ambulans eller något sånt där, när det inte var så, det var inte så farligt.
Nej, tänkte du jag. Kände mest att du ville ha lite råd. Och
lite råd, ja.
Du kände ändå att det var någonting konstigt och ja, onormalt.
Ja, för att det satt i. Jag åt väl lite mellanmål, eller stoppade väl i mig lite mat där, för jag tänkte om det kunde vara något sånt som det berodde på att jag hade ätit för lite mat eller något. Men jag blev inte bättre, så under tiden när jag pratade med sjukvårdsupplysningen så började min vänstersida, alltså vänster kroppshalva, domna bort och tappade känseln och avståndsbedömningen med vänsterhanden försvann.
När du pratade med?
Ja.
Och det berättade du då, eller?
Ja, precis. Alltså vi pratade ingen länge alls, men just att det kanske gick en kvart eller något sånt där. Och jag kände att det varit väldigt mycket sämre under tiden vi pratade. Mm. Så jag berättade ju för henne att jag kände mig yr och snurrig och illamående. Och just att vänstersidan började kännas konstigt. Jag kände inte golvet med min vänsterfot och sådär. Så hon frågade väl, har du gjort något annorlunda? Eller har du ätit något konstigt? Eller, så hon försökte väl lite på hitta en förklaring. Mm. Och jag sa väl, nej, jag har inte ätit något. Inget knepigt vad jag kan komma på, men jag var väl ute på kåren och festade igår. Så jag var lite trött och sliten idag. Och hon tog ju det.
Hon trodde du var bakis.
Ja, hon trodde jag var bakis.
Hur festar hon?
Ja, jag vet inte. Jag har funderat på det så många gånger. Jag har nog aldrig festat så hårt att jag tappar halva kroppen. Alltså, men gud, nu hittar jag inte orden.
Vem har gjort det?
Ja, jag vet. Hon kanske har gjort det.
Ja, hon har kanske gjort det.
Nej, men nej. Så att jag tyckte det var himla konstigt.
Ja, man letar väl såklart. Det är ju klart svårt med telefonrådgivning.
Ja, verkligen. Men, jättesvårt. Men just
de tecknarna är ju kanske inte
nej.
Jättevanliga.
Inte när man är bakfull. Nej. Alltså att tappa känseln i halva sidan av kroppen. Då förstod jag ju när hon ville förklara att jag var bakis. Så hon tyckte väl att du skulle ta en Alvedon och lägga mig. Den här klassiska.
Ja.
Skräckhistorien man har hört om 1177.
Mm.
Så jag tänkte ju, nu händer det här mig ungefär.
Ja.
Men jag kände ju någonstans att...
För du kände att det var någonting på gång i kroppen?
Någonting var fel. Mm, så att det där med att lägga sig på sängen och vila och ta en Alvedon, det sa jag att bara, nej, det tänker jag inte göra. Så jag bröt ju ihop i telefon.
Mm.
Jag stod ju hemma själv i min lägenhet och var väldigt, alltså, livrädd var jag. Det ska jag inte sticka under stolen.
Mm.
Och det var väl när jag bröt ihop som hon verkligen förstod att jag var skräckslagen.
Mm.
Och det var först då hon tog mig på allvar.
Mm.
Vi pratade väl lite mer och jag bad om att få hjälp helt enkelt. Så hon skickade till slut en taxi som skulle köra mig till akuten och som körde mig till akuten. Och när jag satt i taxin så hade min vänstersida börjat krampa. Och likadant att jag hade tappat känseln. Det hade spridit ut sig över en större del av kroppen. Så det hade satt sig i ansiktet också. Och det tyckte väl jag var... Jag var ju väldigt skärrad. Mm. Så jag förstod väl inte riktigt vad det var som pågick. Jag kände ju bara att något var väldigt fel. Men jag kom fram till akuten och klev in där. Och gick väl fram och skulle anmäla mig att jag var här. Och fick bara fram att jag behöver hjälp.
Mm.
Sen blev det kolsvart.
Du svimmade av.
Ja, precis. Jag vaknade upp någon timme senare och hade vårdpersonal runt omkring mig och fattade ju ingenting vad som hade hänt.
Sa de någonting då?
Ja, jag frågade ju rakt ut. Vad har hänt för någonting? Och de förklarade att vi hittade krampandes på akutens golv. Vi måste göra en röntgen för att se. För jag har ju inte haft epilepsi förut och då vill de ju ta reda på varför.
Mm.
Så jag gjorde en röntgen där på natten och sen morgonen efter så kom mamma till sjukhuset och vi fick träffa en läkare som berättade då att de såg en förändring på min högra hjärnhalva.
Förändring?
Ja, förändring. Vad är det för någonting?
Vad tänkte du? För det kan ju vara vad som helst, känns det.
Verkligen. Som. Alltså, mina tankar direkt, jag tänkte ju hjärnan på en gång när jag kände bara att det var halva kroppen. Så kopplade jag direkt det till hjärnan.
Mm.
Så jag tänkte väl att jag nu har fått en hjärnblödning eller någonting sånt. Men mamma som har lite mer erfarenhet av sjukvården, hon sa ju det att förändring, vad menar du nu, är det en tumör? Ja, sa läkaren och tittade på oss båda, det är en hjärntumör. Den ser rund och fin ut i kanterna och sådär.
Rund och fin.
Rund och fin, ja. Hur kan en tumör se fin ut för det första? Det har jag svårt att förstå.
Ja, alltså det är ju klart att det kanske är, men det blir ju så konstigt sammanhang, men...
Det var ju hennes förklaring på att den så...
Vill lugna dig?
Ja, precis. Verkligen lugna mig. Och hon förklarade ju att hon trodde att den var godartad just för att den var rund och fin i kanterna.
Kunde du känna dig mer lugn med det beskedet ändå? Eller?
Ja, alltså jag kände mig lugn. Ja. Konstigt nog, jag bröt ihop och grät. Jag grät hysteriskt, det gjorde jag också. Men samtidigt så pratade hon väldigt mycket. Ganska snabbt sa hon att vi ser en förändring, det är en hjärntumör. Förklarade lite hur den såg ut, att den satt ytligt. Och att jag skulle opereras inom 1 till 3 veckor. Mm. Och då kände jag lite så här, okej, nu blir det operation. Och hon fortsätter att förklara att efter det så tar vi eventuell behandling. Sen är du tillbaka i ditt liv ungefär. Okay.
Och det här fick du reda på då på akuten?
Ja, precis.
Dagen efter att du hade kämpat?
Precis. Dagen efter att jag hade ramlat ihop då på akuten.
Och sen fick du gå hem och vänta på vidare kontakt eller hur?
Ja, alltså jag och mamma, jag följde med mamma hem till Borlänge den gången för att jag var så fysiskt påverkad efter det här krampanfallet. Jag tror någonstans att jag gick in i väggen, som man säger, samtidigt för att just med tanke på hur mycket jag hade haft. Så jag följde med hem till mamma och läkaren berättade också innan vi åkte att vi skulle få åka till Uppsala och träffa en läkare där. En neurokirurg fick jag träffa. Så en månad efter fick jag komma till Uppsala och träffa neurokirurgen som skulle ge vidare besked. Sen var jag hemma en månad.
Hur hade tankarna gått den månaden? Hade du kunnat hålla ett lugn? Eller?
Det var ju... Jag minns nog knappt. Alltså, tankarna var ju väldigt många och de snurrade ju och for ju fram och tillbaks. Samtidigt så hade hon gett mig väldigt mycket hopp. För att den första läkaren sa ju att men du kommer snart vara tillbaka i livet. Mm. Det här blir bra ungefär. Den var rund och fin och ja, det lät väldigt positivt. Ja. Och både mamma och jag tolkar ju det så att det här blir bra.
Ja.
Eller jag ska jag säga, nu ska jag inte prata för mamma, men jag tolkar det som att det här blir bra.
Men sen fick du komma till Uppsala och träffa neurokirurg där.
Precis. Och det första han sa det var ju, vad vet du för någonting? Vad har du fått reda på? Så då berättade jag ju vad hon hade gett för besked. Och han skakade bara på huvudet. Och jag minns det så väl. Han sa att hon vet inte vad hon har pratat om.
Okay.
Och både jag och mamma, luften gick väl ur oss lite. Och han frågade om vi ville se bilder. Så då fick vi se bilder på tumören. Och då ser man att det sitter ganska mitt i hjärnan. Fast på höger hjärnhalva då. Så där hade hon ju rätt. Men just att den sitter mitt i, den är inte rund och fin i kanterna utan den har som spröt eller tentakler ut. Som oftast tyder på att den är mer elakartad. Så det sa han också att troligtvis är den elakartad. Om han skulle få gissa, eller ja, enligt hans kunskaper. Mm. Så han berättade det att han måste sitta ner med sitt läkarteam och prata om alla. De har ju sina olika expertområden. Han var ju kirurg så att det var ju hans bit. Så de är ju duktiga på hjärnan allihopa, men så han behövde ju prata med onkologen och prata om behandling och alternativen helt enkelt.
Så det du fick veta var egentligen raka motsatsen mot första beskedet. Den var inte fin, den var ful i kanterna, den var inte... Den satt inte ytligt och den var inte lätt att operera.
Nej, för det sa han ju också att i och med att den sitter där den sitter så är det svårt att komma åt. Och det är stora risker med att lyfta. Man måste lyfta på hjärnan för att komma åt om man ska operera. Så måste man lyfta på hjärnan. Likadant att det sitter runt ett område i hjärnan som styr min rörelse och funktion. Eller motorik kanske man kan säga. Av vänster kroppshalva. Så riskerna med förlamning i vänstersidan var väldigt stora. Och det kände han väl att det, med tanke på att jag var så pass ung. Jag skulle ju fylla 22 månader efter, där i oktober. Så att den risken ville han ju inte utsätta mig för.
Mm. Så de visste inte om de ville operera heller?
Nej, han sa det att han var väldigt skeptisk till en operation. Och cellgifter var, tumören var ganska stor, som ett ägg ungefär.
Mm.
Han sa det att den är väldigt stor för att sätta in cellgifter. Och strålning var de också väldigt tveksam på. Så det kändes inte som att alla alternativ som man brukar sätta in vid tumörer och cancer var inte ett alternativ för mig.
Okay.
Så att jag och mamma åkte därifrån och ärligt talat kändes det som att läkarna stod och kliade sig i huvudet. För att han sa också att det är en ovanlig tumör som jag har. Så de vet inte så mycket om den.
Ja, det måste ju vara som dubbel, liksom, man sätter sig, man blir först satt i den här otroligt maktlösa positionen att ja. Man känner att man kan inte göra någonting själv.
Nej.
Så man vill bara lägga över, eller man måste lägga över allting, känns det som, i läkarnas händer.
Ja, det måste man ju.
Ja, och på något sätt försöka hitta en trygghet där.
Ja.
Och sen så kommer de också och står och kliar sig i huvudet.
Ja, det var läskigt. Ja. Otroligt läskigt. Just också med tanke på att hjärnan styr, vi vet inte så jättemycket om hjärnan och hur den fungerar och allt sånt där. Vi har ju lärt oss mer, men just att det, när läkarna inte vet, när de står och kliar sig i huvudet, för det kändes verkligen så. Han sa det också. Han var väldigt ärlig i sättet och det uppskattar jag, och han tog ändå hand om oss väldigt bra. Men just den där känslan att både jag och mamma gick därifrån och kände att vad blir det nu?
Mm.
Och jag kommer också ihåg att jag tänkte det, att nu dör jag. Eller kommer jag dö nu? Men du då, Lotta?
Ja.
Anhörig.
Jag är anhörig till min man har drabbats av cancer.
Ja.
Ska vi börja med från början då?
Ja, hur... jag tycker det. Vad var det som hände?
Nej, men det var så, för mig var det så att jag och min man hade bott i Norge i ett år ungefär. Innan det så hade vi bott i Stockholm en sväng och vi hade rest en del och sådär. Och är ursprungligen från Västerås då, så att då beslutade vi oss där för att vi skulle flytta hem till Västerås igen. Då var jag 27 år och Elias, min man, var 30. Så att vi hade liksom farit och flängt och kände att nej, men nu är det dags, nu känner vi att nu flyttar vi tillbaka igen och liksom börjar om lite grann på starta upp livet igen. Mm. Alltså liksom
dags att landa lite.
Ja, landa lite. Ja, liksom och
bygga erat kanske.
Ja, precis.
Ja.
Och då så kom vi hem där. Det var sommaren 2013 i augusti. Mm. Så kom vi hem från Norge. Flytta in i vår lägenhet. Vi började liksom köpa saker till lägenheten. Elias startade eget. Han är
företag.
Ja. En naprapat som startade upp egen verksamhet och började liksom, vi började om lite grann. Mm. Sådär.
Mm.
Jag började jobba igen som sjuksköterska här i Västerås och sådär. Men det hann väl gå 2 månader. Sen började hända någonting där i... Mm. När hösten började komma i mitten av oktober så började min man Elias började få väldigt ont i magen. Han fick ont liksom mellan bröstet och naveln kan man säga på höger sida.
Okej. Okay. Hade han mått bra alldeles innan? Alltså en tid innan?
Ja,
alltså, var det först nu ni började märka att något?
Ja, han började få ont och han hade haft det ganska stressigt. Vi kom ju hem liksom och han skulle starta eget och det var liksom, det var mycket en tid.
Ja, förstår
jag. Och jag var ju direkt liksom att vi tänkte båda två att det var stress liksom.
Ja.
Det tänkte vi. Och vi vet ju att han hade varit väldigt stressad.
Mm.
Och magkatarr och magsår, det är ju det första som vi tänkte på i alla fall, ja. Att som det kan vara som kan komma av stress. Men vi var väldigt också aktiva, har alltid varit väldigt så här aktiva och tycker om att träna och röra på oss och sådär.
Mm.
Så att vi brukade ofta vara ute och springa tillsammans och sådär. Elias har ju gammalt spelat hockey liksom, och ja. Väldigt, väldigt... Han är ju alltid före mig liksom, i spåret och sådär. Han är ju liksom alltid, han får ju pressa mig, det är jättebra. Han har ju alltid varit en bra tränare så att jag får haka på honom och han springer alltid mycket fortare och om mig och du vet.
Han utmanar lite.
Ja,
ja det är jättebra. Bra.
Men sen så en dag när vi var ute och sprang så kom jag före honom. Vi sprang den vanliga rundan som vi brukade springa som var ungefär på 8 kilometer. Och han brukar alltid ligga strax före mig liksom, så att jag får kämpa där bakom.
Mm. Mm.
Och nu så var jag, liksom, jag kände att jag hade så mycket ork. Och han sa, det är så konstigt att jag känner liksom, jag har ingen ork. Jag orkar inte. Han kom efter och jag tänkte väl liksom, men jag sprang väl på där. Och sen till slut så tänkte jag, då brukar vi alltid pressa på lite, liksom sista biten. Och det gjorde jag nu också, men jag kände att han hängde inte alls med.
Nej.
Han kom, och det var så konstigt.
Hur gick tankarna för dig?
Ja, det var ju då oron började komma mer och mer, liksom.
Och något som inte
på riktigt.
Stämde.
Ja. Mm. Och sen så var det så att jag vaknade en natt av att sängen var helt blöt. Alltså han svettades jättemycket. Det var ju också så märkligt liksom. Och jag är ju sjuksköterska, så jag har ju läst liksom varningssignalerna som är. Jag vet att det inte är ett bra tecken. Och det var inte normalt. Det är klart att man kan ha nattliga svettningar. Och när jag sa det och han märkte ju själv vakna av det. Liksom, så var ju det, vi också så, jo men du har ju varit stressad. Och det, när vi berättade för vänner och sådär så var de också så att nej men tänkte liksom på stress. Liksom. Ja. Och det är ju klart att man försökte relatera till att det var det. Mm. Och att det var magatar och stress. Liksom.
Det är så lätt att hitta förklaringar
jo,
till
men det.
Det
var ju så. Men jag kände ändå att det var så pass märkliga svettningar. Mm. Det var liksom inte normalt. Så att jag var ju jätteorolig. Jag, när jag vaknade på nätterna, jag märkte liksom, jag började liksom nästan ställa klockan. Så att jag ville vakna mitt på natten och kolla. Bara kolla kontrollera liksom, hur är det nu. Mm. Så jag gjorde det i ungefär en vecka. Och det var samma sak varje natt. Liksom, att han somnade. Det kunde vara jättekallt i rummet. Och sen så rann det svett liksom, mitt i natten. Så då kände vi att nej, men du måste kolla upp det här. Och så då gick han ju till vårdcentralen och som man ofta liksom får höra och tyvärr som ofta händer är ju att han blev hemskickad med magsårstabletter utan någonting annat.
Får jag bara fråga, kände han av någonting annat eller något mer? Eller var det att han hade nattliga svettningar och inte kände att han hade orken riktigt i kroppen? Eller hade han mer symptom? Eller?
Nej, alltså han hade... Han kände ju liksom att någonting var fel. Han hade liksom ingen... Men det var väldigt diffust. Det var det. Det är det som är så himla lurigt. Liksom. Och det var jättediffust. Han kände att han inte... Han hade inte den orken som han brukade ha. Det var en diffus smärta i magen. Det var liksom inte så att han låg och kved. Utan det var bara diffus, molande liksom, smärta. Som inte gav sig. Som bara hade kommit sådär ju.
Ja, liksom. Från ingenstans. Ja.
Så det var liksom, men vi kände ändå, så det var liksom aldrig att man bara, vi måste åka in till akuten.
Nej.
För det vart ju aldrig sån allvar i det liksom, utan det var, men då gick han i alla fall till vårdcentralen och jag tror han var där 4 gånger och blev hemskickad med magsårstabletter då.
Ja, de förstod inte allvaret, eller?
Nej, jag vet att sista gången han var där så tog de, då var jag så här, men nu måste du kräva att de i alla fall tar blodprover.
Mm.
Så då vet jag att då fick han ta blodprover och kolla sina värden på olika sätt. Och då var de levervärdena var avvikande.
Okay.
Fick vi höra sen. Men egentligen inget mer än det.
Vad innebär det att de är avvikande?
Så här är det. Han har en ulcerös kolit som är en inflammation i tarmen sedan han var liten.
Okay.
Och han har även en inflammation i gallgången som är en kronisk inflammation i gallgången som kallas för cholangit.
Mm.
Och det är en sjukdom som han också har haft sedan han var liten, men det har inte han ens själv vetat om så. Och det har inte funnits några kontroller alls på det. Men då visste ju de det på vårdcentralen, så då var ju de, då trodde ju de att det var en cholangit som hade blossat upp där, för den kan liksom ligga som latent i kroppen.
Okay. Jag har aldrig hört talas om det.
Nej. Men då trodde de, för det kan ge sådana här symptom. Så då misstänkte de väl att det var det. Liksom. Så de gick inte vidare med det. Utan de bara konstaterade att ja, men just nu så har du förmodligen en kolangit.
Ah.
Jag blev jätteorolig när jag fick höra det. Han ringde mig då på jobbet och sa det här. Och jag minns att jag blev jätteorolig då.
Mm. Men, ja, det är klart. Du vet ju också hur han är i vanliga fall.
Ja, ändå att det var avvikande prover. Och liksom att det var, man var orolig. Och sen vet jag att det här kanske var en onsdag, vi fick reda på det. Sen på fredagen så kom han hem en gång, eller så kom han hem efter jobbet och sa liksom att Lotta, det är inte bättre med magen och jag känner mig trött och jag tycker att det är nästan lite mer ont nu liksom. Mm. Och då sa jag, nej, men då åker vi in till akuten för nu måste det hända någonting, de måste göra någonting.
Ja.
Så då åkte vi upp till akuten den där fredagkvällen och vi fick ju sitta där som det alltid är liksom, i flera timmar. Så är det ju. Först fick vi träffa en sjuksköterska som så fick han sitta på akuten och vänta på en läkare i några timmar. De tog blodprover och sådär. Och jag vet att vi pratade då om att man var så orolig. Och man ville bara... Det kändes som att nu är vi här och nu kanske man kan få åka hem och vara lite och kunna få slappna av igen. För det hade man inte gjort på om det hade pågått en månad här. Så ville man bara liksom att den här oroskänslan skulle släppa.
Släppa, ja. Och det få ett svar lite grann.
Ja, och det hade man lite förhoppning av. Att såklart. Nu kommer de säga liksom, nej men det är ingen fara. Och det är den här kolangiten. Eller liksom att det bara är, det är lugnt.
Ha en förklaring.
Liksom. Ja, men det är inget farligt. Utan nu får ni åka hem och slappna av. Men då beslutar de om att, för de såg ju också på, infektionsvärdena var lite höga och levervärdena också. Så det de beslutade om var att han skulle få göra en röntgen. Men det fick han inte göra då på en gång, utan det fick han göra senare, typ, jag tror det var tisdagen, veckan efter.
Okay.
Så då fick vi åka hem och vänta på den där röntgen då.
Mm.
Och sen så gjorde han den röntgen den tisdagen och man var, tänkte ju på det här hela tiden. Sen på onsdag morgon så ringer telefonen 7:30 och sånt där på morgonen. Och jag var hemma då också och det var ju skyddat nummer. Och
vad tänkte du då?
Ja, då knöt det sig i magen.
Ja.
Verkligen. Och,
var det direkt kopplat till
det var jättejobbigt. Och att de ringde så tidigt liksom och sådär. Man bara, vad är det nu? Och sen så var det en sjuksköterska som sa att vi vill boka in en tid med dig den här veckan så att du får komma och träffa en läkare.
Mm.
Men det var bara så hon sa. Hon sa inget mer.
Okay.
Så då så fick han en tid den veckan på torsdagen. Och, men de sa liksom ingenting om att han skulle ta med sig någon eller någonting sånt. Och det var ju det man var rädd för att de skulle säga. För då vet man ju liksom att det är något besked av något allvarligare slag. Men det sa de aldrig.
Fick han reda på vad det var för läkare han skulle träffa?
Ja, han har ju en läkare i och med sin den här ulcerösa koliten. Så har han ju en läkare, en medicinläkare. Mm. Så han skulle få träffa den läkaren.
Okay, ja.
Och eftersom att de inte sa liksom någonting om att han skulle ha med sig någon så sa jag det till honom flera gånger. För jag läste en kurs då också i skolan. Och då hade vi en viktig dag i skolan just den dagen. Mm. Så att jag behövde gå på det. Men jag sa att jag struntar i det om du vill att jag följer med.
Mm.
Nej, men det är ingen fara. Jag går själv. Du ska gå till skolan. Det är ingen fara. Och båda vi hade nog någon förhoppning om att ja, men nu kanske vi kan få slappna av. Bara han får komma dit så får vi slappna av. Men jag vet att han hade skulle träffa läkaren 14:00. Jag kunde inte tänka på någonting annat då den dagen jag var i skolan. Och sen så vid 14:45 så vet jag att jag liksom tittar på mobilen hela tiden. Kunde inte koncentrera mig på någonting annat. Och när klockan var ungefär vid 14:30 tror jag. Han skulle träffa läkaren 14:00. Då kunde jag inte hålla mig längre så då skickade jag ett sms och frågade hur det går. Och då får jag den här emojin kan jag aldrig glömma efter det. Och jag kan nästan inte använda den men det är en sån här ledsen med en tår i ögat.
Mm.
En sån. Och så skriver jag ringer snart.
Du fick bara det?
Ja, ja, jag ska ta lite prover nu. Jag sitter och väntar på det, jag ringer snart. Och sen den emojin.
Ja.
Och jag blev ju jätteorolig och liksom. Men sen så gick det kanske, om det gick. Ja, för mig kändes det som det gick jättelång tid, men det kanske tog 5 minuter. Och sen ringer han. Och då sitter vi i ett grupprum, för vi håller på med en diskussion om ett ämne. Mm. Så då går jag ut därifrån, och sen så hör jag hans röst. Och så säger han så här, jag vet inte om jag kan säga det här på telefonen, Lotta. Jag vet inte om det går. Och då säger jag, du måste säga. Mm. Det här, jag måste ju få veta. Jag kan inte vänta, du måste säga. Ja, nej, de har hittat en tumör. I levern. Och det, ja, det jag kommer aldrig glömma det. För det var,
nej, fy.
Och det var liksom, det var som ett jäkla blixtnedslag från en klar himmel. Det var verkligen den här känslan att någon bara tog bort mattan under fötterna och man bara, det fanns liksom inget slut.
Nej, ett hårt slag i magen. För luften nu går ur.
Ja, alltså just att det var en tumör som satt i levern tyckte jag också var liksom, för att jag som sagt har ju läst liksom.
Precis, man vet tänkte att, just säga det, du som är i vården vet väl lite vad det innebär.
Ja, jag har ju träffat patienter som har liksom levercancer eller liksom att, alltså jag vet att det är inte ett bra tecken. Jag vet att antingen så är det att jag vet för mycket helt enkelt. Mm. Känns
svårt organ att jag ha sjukdom i.
Ja, antingen så var man ju rädd för att det skulle vara en spridning dit.
Mm.
Att det var någon annanstans som de inte bara hade hittat en primärtumör någon annanstans ifrån. Och sen var det spridning dit. Eller att det var liksom en primärtumör i levern. Och det var ju det. Det är inte heller, det känns som en bra prognos. Jag visste, det är ju klart att jag inte visste allt. Men jag visste för mycket ändå för att bli jätteorolig. Jag sa åt min klasskompis att jag knackade på och sa åt henne hämta mina saker för jag kan inte vara kvar här. Och hon hämtade mina saker från grupprummet och jag var en kurs i Stockholm och vi bor i Västerås. Så att jag satte mig på tåget, grät hela vägen hem och en av mina bästa vänner och hennes kille och Elias kom till stationen. Och det var ju som natt och dag från när man hade åkt till skolan. Liksom.
Ja, såklart.
Sen när man kom hem.
Det måste ha varit väldigt tufft också att få det sådär över ett sms. Eller alltså vara själv.
Mm.
Och veta att han är på sjukhuset.
Ja, det värsta var ju att han hade varit själv. Det var
att ni båda, ja.
Det var ju verkligen, det ville man ju såklart absolut inte att han skulle behövt vara själv. För, alltså jag hade sån fruktansvärd panik. Och då blev jag så här, men hur då känner han? Liksom? Mm. Alltså jag kunde bara inte föreställa mig, det gick inte att ta in.
Nej, ja. Det är ju för stort att ta in på något vis.
Ja,
alltså.
Det är ju det. Och jag vet att alla samlades där i vår lägenhet då. En av hans vänner kom, hans pappa och hans syster. Och så köpte vi mat liksom och bara försökte samla oss. Men sen så, det de sa då var väl också att... nej, men de visste liksom inte, de visste ju bara att de hade sett den här tumören. De sa att det var en tumör. De visste liksom inte någonting mer, och vi visste inte, alltså man visste ju ingenting. Utan det krävdes ju fler undersökningar, och det de skulle göra då, för att då hade de gjort en sån här CT-undersökning, en liksom enklare röntgen, eller vad man ska säga. Och sen ville de göra en sån här MR-kamera, för att då ser man ännu mer tydligt, och då...
Det är också en röntgen.
Ja, en röntgenundersökning som är mer tydlig.
Mm.
Och då vill de göra en sån MR-kamera för att se mer. För då kan man tydligen se exakt lite mer vad det är för slags tumör och sådär. För de ville helst inte ta ett prov på den här tumören.
Okay.
Utan de ville gärna gå vidare med en MR. Då. Mm. Och då fick vi vänta på den. Jag tror att vi fick vänta på den ett par veckor. Det var också så här surrealistiskt när man var i den situationen. För ja, då vill verkligen. Man ju bara att... ja, han blir inlagd nu och nu blir operation imorgon och nu ska det här bort liksom. Ja. Nu på en gång, men så var det liksom inte, utan vi fick vänta där i 2 veckor.
Det måste vara en fruktansvärd väntan.
Ja,
2 veckor och gå med ett sånt besked och ändå inte riktigt veta speciellt mycket.
Det var jätte... Jag vet att vi försökte vara väldigt, väldigt mycket tillsammans, men vi kunde nästan inte vara själva. Vi ville bara vara tillsammans med andra då liksom. Men sen så kom den här dagen som han gjorde den röntgen. Och då, jag var väldigt ihärdig. För jag var sådär att jag ville att det skulle liksom snabbas på. Men det som läkaren, som jag uppfattade som missuppfattade, var att jag var ju på. För jag vet att den här, ja, det var så mycket som hände. Den hade prioriterats ner och man fick ringa till röntgenläkaren och skynda på honom. För att jag, eller liksom.
Det är lite typiskt vården att man själv måste vara lite på och aktiv för att det ska hända någonting.
Ja, men jag hade nog varit ganska jobbig och tjatig, tror jag, på att det skulle liksom snabbas på allting. För vi tyckte att det gick så långsamt.
Mm.
Och då, det läkaren tror jag missuppfattade var att jag ville ju att så fort de fick svaret så skulle de skicka över bilderna på en gång till expertisen i Uppsala så att de kunde granska dem och kunna gå vidare. För det var det de sa att de var tvungna att göra.
För att ni skulle kunna gå vidare också och få reda på vad som händer.
Vad händer nu? Vad är planen? Vad liksom blir precis. Operation eller hur blir det? Okay. Liksom?
Mm.
Så det var det jag ville. Liksom. Men då var det, jag vet inte om det var kanske 3 dagar efter röntgen hade gjorts. Jag var ute på en promenad. Jag var med faktiskt några kompisar. Så det var skönt, jag var inte själv. Men det var en torsdag i november, 14 november. Nej, första beskedet var 14 november, så det här kanske var, det var senare då. Men det var en kall, mörk kväll och vi var i en lekpark med en väns barn. Och telefonen ringer från skyddat nummer ungefär vid 6 på kvällen till min mobil.
Mm.
Och det är Elias läkare som ringer mig. För att jag har haft mycket kontakt med dem då den tiden. För att jag var på dem, liksom, att jag ville att det skulle gå fort. Och han ringer mig och säger att din man har en väldigt allvarlig cancersjukdom som heter cholangiocarcinom, som är gallgångscancer, och den kan sätta sig på det här sättet i levern. Cellgifter brukar inte fungera alls. Det som krävs är en väldigt, väldigt bra operation som lyckas, och där man lyckas få bort allt, och det är väldigt svårt. Frågan är ju om det ens blir en operation. Det får vi se nu, för att det måste vi fråga akademikerna i Uppsala om. Och blir det inte det, då kommer det bli bromsande behandling via onkologen. Så det var ju liksom 50-50, antingen onkologen eller operation. Och blir det bara operation så skulle den vara radikal, som det heter, att man får bort allt, för cellgifter funkar inte. Denna informationen fick jag 6 på kvällen, en torsdag kväll.
Alltså över telefon, tänker jag också, över telefon. Du själv. Alltså.
Och sen fick jag gå hem och berätta det här för Elias. Och det är ju också... Det är ju så, ska det inte gå till.
Nej. Jag vet knappt vad jag ska säga. Alltså. Jag blir helt bestört när jag hör det. Alltså.
Ja, alltså, och det var, jag tror ju läkaren bara ville väl. För jag hade varit så på och jag ville verkligen att det skulle ske snabbt. Men det var inte på det här sättet. Det var inte så jag ville. För det första så är det kanske viktigt att han får reda på det själv ifrån läkaren. Inte att jag ska behöva gå hem. För det kan ju bli fel att jag ska berätta en sån här information.
Man kan inte lägga ett sånt ansvar på dig. Och
jag vet att jag sa ju inte allting då. Jag vågade inte det. Nej. Jag gick hem och sa halva. Alltså jag sa inte allting.
Nej.
Det var alldeles för hårt. Det gick inte att berätta det för honom.
Jag tycker inte man kan lägga ett sånt ansvar på dig. Alltså att du ska gå hem och berätta det för honom.
Nej, det blev så fel. Jättefel. Det blev så fel.
Mm.
Och det vart ju liksom, ja, det blev ju jättetraumatiskt för alla där, mina vänner också som var med, som står Elias nära också,
ja,
som jag.
Såklart.
Ja, så det var, ja, det var så som vi fick vårt besked. Och det vart ju liksom två omgångar, och först fick vi veta, ofta är det ju så att man får veta att det är någonting, de har sett någonting.
Mm.
I det här fallet kunde de säga att det var en tumör, och sen att de skulle ta reda på exakt vad det var för diagnos då.
Precis.
Man alltså, blir fortfarande helt berörd när man berättar, ja, om det här, och ja,
såklart.
Det är 3 år sedan. Ja, mycket har hänt sedan dess. Ja, om vi ska sammanfatta det här då, så känns det som att det var väldigt traumatiskt för oss båda.
Ja, mycket fram och tillbaks.
Och det är det ju alltid, såklart. Ja, men om såklart. Man kan tänka så här, hur hade vi velat att det hade gått till?
Ja, hur hade du önskat?
Jo, men då känner jag nog att jag hade inte velat att min man hade varit själv när han fick första beskedet. Utan då hade jag nog velat att de hade säkerställt att han hade tagit med sig någon.
Ja.
För det kändes inte bra, tycker Nej. Jag alls, att han satt själv.
Förståeligt.
Och sen när vi fick det här andra beskedet, att de ringde till mig, att läkaren ringde mig och jag fick gå hem och berätta det här allvarliga beskedet för min man.
Mm.
Som blir fel på så många olika möjliga sätt.
Ja.
Det känner jag också att jag inte vill att det ska gå till.
Bättre att personen som är drabbad och berörd får det.
Ja.
Och tillsammans.
Ja, för då när han ringde mig den kvällen, läkaren, så var ju det, en av mina tankar som dök upp på en gång var att jag ville komma dit, eller jag ville ta med mig min man och åka dit dagen efter och få träffa honom och få sitta ner och få ställa alla frågor som dök upp, för det var ju så mycket frågor som dök upp, såklart.
Ja.
Och hans svar var då att han inte hade tid, och jag förstår, en läkare har väl fullspäckat schema, han hade inte liksom, han hade inte tid, sa han. Det var liksom, dagen var fullspäckad redan.
Som det ofta är för dem.
Jo, men det förstår man ju. Men sen till slut så var ju, han var väl inte mer än en människan heller. Så att han kunde klämma in oss där 2 dagar senare. Så hade väl han en liten fikarast eller någonting som han kunde ta in oss på. Och det uppskattade vi jättemycket. Och det var ju så vi ville. Så då fick vi ju komma dit och prata med honom och ställa alla frågor vi hade.
Mm.
Men det är ju också någonting som man inte ska behöva kräva själv.
Nej, det borde vara självklart från
det
början.
Det borde vara självklart.
Ja, jag tycker
så känner jag.
Ja.
Hur känner du?
Jag hade ju önskat att faktiskt få rätt besked från början. Även om de inte riktigt visste. Den där första läkaren som gav mig felaktigt besked, om hon inte riktigt visste då, så är det ju bättre att hon, hade jag känt att det var bättre att hon hade sagt att vi behöver göra fler undersökningar eller röntgens eller vad det nu än hade varit.
Inte linda in det,
nej,
på ett bra
inte
sätt.
Nej, för att ge mig hopp eller vad hon nu ville. För det blev väldigt fel för mig. Så det hade jag hade inte velat fått ett felaktigt besked. Utan
det blev liksom dubbla slag sen när du fick det riktiga beskedet i Uppsala.
Precis, verkligen. Och också att de är, som han i Uppsala, han var rak och ärlig och tog ändå hand om mig i det. Och det uppskattar jag något enormt.
Ja, jag kan verkligen känna igen mig i det där med ärlighet.
Mm.
Jag håller verkligen med. Min man har en kirurg i Huddinge som alltid är väldigt ärlig och rak.
Mm.
Och jag vet att jag tyckte inte om honom i början, för han var så rak och det var ju väldigt allvarligt och han lindade inte in någonting och jag tyckte att det var jättejobbigt. Men,
det är ju det.
Mm. Men sen har man ju lärt sig uppskatta det.
Mm.
För att när det har sen varit positiva, hoppfulla saker som han har berättat, så har man ju verkligen trott på det då.
Ja.
Och tagit in det ännu starkare än någon som lindar in det.
Precis.
Och det här med att det är rakt och ärligt är alltid skönast.
Så mycket bättre.
Mm.
Det här är också någonting som man skulle kunna prata om hur länge som helst.
Ja, men just besked och cancer finns ju hur mycket som helst att prata om.
Verkligen.
Men om vi ska försöka runda av då.
Ja, det var ju så här det gick till för oss.
Så här gick det till för oss när vi blev drabbade på 2 olika sätt. Du har lyssnat på Cancersnacket med mig, Lotta Rydberg, och med Emma Skoglund. Stort tack till Loffe Eriksson som klippt avsnittet, och även stort tack till Carl Ottosson som gjort musiken. Producerat av oss och Loffe Eriksson. Nästa avsnitt kommer vi ta vid lite där vi slutar, men vi kommer fokusera på väntan och behandling. Tusen tack för att du har lyssnat.